God afton, gott folk, och välkomna ska ni vara till Inte en singel, avsnitt 13. Med mig har jag som vanligt min evige co-host Anders Hesselboom, hallå.
Tjenare Henrik, jättekul att få vara tillbaks. Och intressant att du har dammat av en skiva som... Det ligger så långt ifrån Anders Hesselboom, så jag har nästan svårt att uttrycka mig. Det ska bli väldigt spännande att få sitta här och tycka. Hej Henrik!
Det är inte bara det. Det här är dessutom den första skivan vi kör som är från 90-talet. Vi har ju hållit oss helt till 70- och 80-talet tidigare.
Är det första alltså?
Ja, vi kör det från 90-talet. Jag satt liksom med intentionen att nu måste jag fan hitta en skiva från 90-talet. Så tänkte jag så här, det här är en av mina största... Liksom så.
Wow.
Så tänkte jag så här, undrar vad Hesselboom har för relation till den här musikstilen överhuvudtaget. För jag har också tänkt så här, hiphop-skivor, det ligger lite mer in i framtiden på Inte en singel. Jag vill inte ge dig en hiphop-skiva redan nu.
Nej, du måste värma upp mig lite först.
Jag måste värma upp dig lite nu. Så därför så har vi då glidit in lite grann på trip-hop, och det här var ju trip-hopens linda, kan man väl säga. Det här är ju, vad kan man säga, det albumet som satte trip-hopen på världskartan, liksom, som nästan uppfann genren på ett sätt. Och det här vi pratar om är Massive Attack och deras debutalbum Blue Line som kom ut 1991.
Ja, du sa att det var Massive Attack och den här, och jag kommer ihåg, för de hade ju hit på MTV och sådär, så ja, synt ska vi lyssna på alltså. Är det inte hårdrock så är det synt, men det finns alltså, 90-talet har exploderat med musikstilar, och det här hette, vad sa du,
Trip-hop.
Ja. Trip-hop. Ursäkta.
Ja, precis. För deras största hit från den här, de hade ju flera, det var väl två som var de stora, men den största hiten till den här, från den här skivan är ju Unfinished Sympathy, som gick mycket på MTV, och det var ju varit känt för att det var en lång tagning bara. Sångerskan går ner för en gata och sen så filmar man henne hela vägen medan hon sjunger låten. Så alltså det var ju inte uppgjort på något vis, utan de passerar ju liksom riktiga människor som håller på med riktiga saker. Bland annat så dyker det plötsligt upp två personer som står och kastar sallad på varandra. Och det här upprepar man ju då med sina följande singlar, för att det varit liksom Massive Attack-grejen att göra en lång tagning i sin video. Men, det var faktiskt inte deras första singel. Deras första singel var en annan, men det kommer vi till sen.
Och vi ska ju recensera valet av singlar på den här skivan då.
Ja, exakt. Så vi lyssnar igenom alla låtarna på albumet. Vi pratar lite grann om vad vi tycker om dem. Och sen till slut så gör vi en liten bedömning. Vilka singlar tycker vi borde ha valt som singlar? Har man valt rätt singlar att liksom bli stora och kända och fantastiska med? Vilka tror vi hade haft störst möjlighet att påverka publiken att inköpa skivan, antar jag. Det är väl typ så. Ungefär så. Det är det podcasten handlar om, kan man väl säga.
Det låter bra.
Ja, men vi drar igång med låt 1 på sida A, och det är ju då en av singlarna, och det är en låt som heter Safe From Harm, och det är ju deras tredje singel från den här skivan. Låter så här. Jag är ju väldigt intresserad av att höra vad du tycker om de här låtarna. Därför att jag är ju i... Jag kan ju spoila redan nu och säga att jag är ju odelat positiv till princip hela skivan. Jag har ju hört den här skivan så många gånger så att jag vet inte. Alltså det... Ja, typ så. Det är lite Youthquake över den här för mig. Fast kanske större till och med. Men berätta, vad hör du?
Jag kan ju säga att det här satt ganska långt in för mig att ta till mig av det här, och jag har ju då som sagt ändå hört Unfinished Sympathy eftersom jag tittade ju ganska mycket på MTV på den tiden det begav sig. Jag kan ju också säga att jag ganska snabbt tyckte att jag hade fångat ett grepp om vad man försöker göra här. Därför att det man försöker göra här, och jag vet inte om det är Massive Attack eller om det är trip-hop eller vad det är för någonting, men det är ju helt uppenbart så att minimalistisk musik med trummaskin, det är grejen. Alltså få instrument, lite bas, lite synt, lite rap, lite sång. Väldigt minimalistisk skiva. Och jag kan ju också säga att det är ju väldigt genomgående det här att den digitala tekniken var i sitt esse. För det är digitala instrument rakt igenom och det låter jäkligt bra. Och jag tror också att om det är igen musikstilen eller om det är Massive Attack, det här med att trummaskinerna skulle skramla. Mm. Det var till och med lite lo-fi-effekter på vissa låtar.
Mm. Det är mycket samplingar.
Mm, mycket samplingar. Och sen det sista som jag vill nämna, det är att är det med flit som man har gjort den här kant... Du vet, om jag skulle spela trummor så skulle jag slå väldigt fort på trumman. Då skulle det ena ljudet gå in i det andra. Skulle jag sitta med en trummaskin och så skulle jag sätta virvelslag väldigt tätt, då skulle det bli stötar. Och gör jag det tillräckligt fort, då blir det nästan ett nytt ljud, eftersom då blir det ju en frekvens. Lite grann som när man gjorde chipmusik av samples. Tar man en del av en sample och repeterar den, då blir den ett nytt ljud, så att en trumma kan bli en flöjt och sådär. Och det här händer på sina ställen. Kanske för att man vill ha det så. När jag hörde det första gången så tänkte jag, man misshandlar instrumenten, lägg av. Men så har jag förstått att det här är någonting. Nej, så där har jag placerat den här skivan.
Ja, jag förstår. Nej, men jag förstår precis. Alltså, för att det finns ju den synvinkeln att se på den här typen av musik. Mm. Den är... på ett sätt väldigt simplistisk. På ett sätt så är det ett ljudkollage av saker man har slängt ihop och sjunger och rappar lite över.
Jag vill säga att jag sa minimalistisk, inte simplistisk.
Men ja, du sa det, ja. Precis.
Det kanske ligger lite sanning i simplistisk också.
Mm. Och sen så ska man ju inte missa heller att efter den här skivan, när Massive Attack gick framåt, de håller ju fortfarande på, så har ju de blivit... citationstecken, musiker. Den här första skivan förlitar sig ju väldigt mycket på samplingar, medan man liksom i framtiden gjorde mycket mindre av det. Du har ju en av deras största låtar är ju Teardrop, som användes till exempel till titellåten till tv-serien House. Den kom ju på en senare skiva, och där hittar du ju liksom inte det här som du gör i Blue Lines, där de tar stora sjok ur gamla soul-skivor och allt vad det är de har tagit på. Den här Safe From Harm, den har ju den här basgången, den har vindljudet, den har för min del supersköna trummor. Deras röster, tjejen som sjunger Shara Nelson, fantastiskt bra. Killarna som rappar har ju den här väldigt, för den tiden, nya stilen av laid back, flum, röka på stilen liksom, som trip hop i mångt och mycket blev väldigt känt för.
Ja.
Så jag tycker det är en utmärkt öppning på skivan, det måste jag ju säga.
Jag håller med, jag ska inte gå in för mycket på låten specifikt, utan jag kan bara säga att jag håller med där. När det gäller instrument så, ja, det var väl på något ställe det var någon som spelade elbas, och det var väl på några ställen där det var någon som spelade gitarr. Men annars är det ju här, det är loopar och det är digitala syntar, och det är väldigt lite i taget. Sen det andra du sa, det uppfattade jag också korrekt, och så det var ju snällt att det var två herrar som rappade och en tjej som sjöng.
Ja, precis.
Nej, men jag vill bara berömma Safe From Harm. Det ligger för långt ifrån mig för att jag ska våga kritisera den för hårt.
Okay,
men jag förstår att okej, gör man det här så är det här ett bra exempel på när man gör det bra. Det kan jag säga.
Vi går vidare till nästa låt, spår 2, som inte valdes att bli en singel. Den heter One Love och den låter så här. It's not the everyday you'll find a woman of your dreams. We'll always be there no matter how bad. Och det här är ju trummaskin på samplad musik. Det är lite DJ-action där också. Men ja, sen har det ju då, själva sången är ju original, eller vad man nu ska säga, i sammanhanget. Att det här har, de har ju gjort sin egen låt, trots att man i mångt och mycket har samplat själva grundmusiken. Så jag tycker att låten i sig är lite... svag. Den har inte så mycket att komma med egentligen, i mitt tycke. Vad tycker du?
Jag håller med. Jag hade ett svagt minne av att det här var en av låtarna det var gitarr på, men mycket riktigt samplad gitarr. Det här är ju inte riktig elgitarr. Det var en riktig elgitarr innan Massive Attack satte tänderna i det. Men jag menar, man gör ju sin grej. Repetitiv musik ska ju vara samplingar. Jag håller med. Jag tyckte den här det är inget fel på den. Den låter för jäkla bra. Och det ska jag säga att det gör hela den här skivan. Men den gav inget intryck på med den här låten. Och en av de grejerna som jag absolut vill säga till Massive Attacks försvar, det är ju den här förbaskade överkomprimeringen och överproduktionen som vi lider av idag. Mm. Den fanns redan på den tiden, men Massive Attack gör sig inte skyldiga till det, så hatten av.
Mm.
De utnyttjar bandbredden i musiken så att det inte låter burkigt utan låter spejsat och bra.
Mm. Ja, det här är ju relativt påkostat ändå. Det här hade man ju, du hade Paul Oakenfold och du hade Nelly Hooper var ju en kille som var producent på den tiden som gjorde mycket inom genren och var väldigt respekterad. Förmodligen på grund av att de vet vad han höll på med. Så. Men vi hoppar vidare till nästa spår, spår 3. Det var inte heller det en singel och den heter Blue Lines. There's a looking glass, she's looking through. She hated me but then she loved me too. I'd lie not try so I lost faith. Här har vi ju samplade trummor. Jag tror att musiken kan möjligen vara samplad, men jag är osäker. Det kan också, den är för det ganska så, som du sa, minimalistisk. Det är väl någon som sitter och jammar lite grann på en orgel lite sådär.
Ja, förmodligen så har de en bass loop. Att det där var nog inte en synt. Det var någon elbas, men det var en bass loop förmodligen. Så att de har väl spelat in de riff de behöver så har de byggt låten. Lite konstigt också att det här har vi ju pratat om förr, inte en singel, att titelspåret blev inte en singel av någon märklig anledning. Vi hade Escape som exempel med Journey.
Blue Lines är ju en jävligt bra titel.
Ja, ja.
För att den refererar ju lite grann också till det här med blue är ju liksom då lite soul, lite melankoli och så vidare. Och det är ju vad du har i den här låten, för att den här är ju super laid back. Det här är, och dessutom vill jag ju påpeka det också, att det är bara rap i den här låten. Det finns ingen sång, det finns inga refränger.
Nej, just
utan
det
är bara liksom lite rap. Och det är så, som sagt var, super laid back. Jag vill också, nu när jag hörde i det här klippet, så vill jag ju påpeka att en kille som heter Tricky var ju med i Massive Attack. Han gjorde ju solo, klev av Massive Attack och gjorde solo grejer sen. Han väldigt lätt igenkännbar röst, och han gjorde ju väldigt experimentell trip-hop, ska vi väl säga. Och han var väldigt väldigt repetitiv i sina låtar.
Mm.
Och han hade ju en ganska så stor uppsving där i början av 90-talet. Han gjorde även låtar med Whale. Han var ju med på deras första skiva. De kände ju varandra på något vänster. Det var väl då, för Henrik Schiffert jobbade ju på MTV i London. Han träffade väl alla kändisar och det där. Men sen har du ju då också en annan av killarna i gruppen som kallas för 3D. Och det spekuleras ju vilt om att han är Banksy.
Aha.
Därför att det har varit för många sammanträffanden. Kan vi väl säga då. Ingen har lyckats bevisa det. Ingen har lyckats bevisa vem Banksy är överhuvudtaget. Men konsensus verkar vara att det måste vara han. Det är det enda som stämmer liksom. Och det är ju rätt intressant i sig, kan man väl säga.
Ja, ja. Lite gärna som de som spekulerar om att det är Ferris Bueller som är Deadpool och sådär. Men det kanske ligger någonting mer i det. Nej, men sånt där är jätteintressant.
Ja, Blue Lines är i alla fall en superskön låt. Och som återigen för tiden någonting, en stil av rap, av hiphop egentligen som ingen annan gjorde. Vi går vidare till spår 4. Det var en singel och det är även en cover.
Jaha.
Det här var ju den sista singeln de släppte från det här albumet. Be Thankful for What You Got. Och jag minns ta mig fan inte vem som gjort originalet, så därför tänker jag slå upp det nu genom att bing-googla på Wikipedia.
Medan jag lyssnar på låten, den låter så här.
Be Thankful for Your God skrevs och framfördes först av William Devon 1974.
Okay.
Och den är då en cover på den här. Det är en ganska straight cover faktiskt egentligen. Bara det att den har ju det här trummaskinsfiltret över sig och lite DJ-action och så vidare. Ja. Så. Men
det var en betydligt modernare trummaskin än vad trumsoundet var 1974, så det måste ju vara nytt. Och sen så har de, jag tror att den effekten heter tape saturation, att de lägger på ett filter för att det ska låta analogt. Vilket är väldigt effektivt om det är så att man producerar digitalt men man vill ha lite softare sound. Liksom.
Ja, absolut. Tape saturation. Man kan göra som Portishead gjorde också till sin andra skiva. De gjorde låtar själva, pressade på vinyl, samplade vinylen och gjorde nya låtar.
Ja, men iskallt.
Och sen hade de falska credits i CD-inlägget. De hittade på vilka artister de hade samplat. Och folk bara, jag måste hitta originalskivan. Bara du talas om den här gruppen? Ingen kunde hitta, det fanns ju inget internet. Så ingen kunde liksom, alla var ju bara superblåsta. Det var skitkul.
Men återigen väldigt bra sound, får jag säga.
Återigen, ja, precis. Och det här är en helt okej låt. Och det är väl den egentligen som skiljer sig mest från de andra på albumet på det sättet att det här är en soul-låt.
Mm.
Den har nästan ingenting med hiphopen och triphopen att göra förutom att det finns lite DJ-scratch här och där.
Ja, och det där är jag inte riktigt med på varför man lägger in, men det kanske hör till genren, för jag tyckte ju att den här låten skulle vara bättre utan det, men även på det här lilla korta klippet som vi hörde nu så var det lite i bakgrunden liksom.
Mm.
Och ja, men vi kommer att prata om grepp inom rock'n'rollen som också är jäkligt konstiga, så jag säger ingenting om det. Jag vill bara säga att det här är skivans starka spår, så för min del när vi diskuterar singelvalen så kommer jag försvara den här låten, kan jag säga.
Mm. Den hade också en video som man inte kunde köra dagtid. Därför att hela videon är en tjej som strippar.
Mycket bra.
Så att i slutet av videon så är hon spritt språngande näck. Och det gick ju inte att visa på televisionsapparaturen med sand. Det gick ju inte. Tänk om barnen skulle få se en naken kvinna. Det går ju inte.
Jag vägrar leva efter era regler. Jag gör så här nu. Da-da! De gjorde inte som Alice Cooper att de spelade in två versioner av videon då.
Jag tror inte det faktiskt. Nej, jag säger nej. Jag säger nej. Vi tar spår 5, sista på A-sidan. Den heter Five Man Army. Den var inte en singel och den låter så här. Touch tickles, especially on my tummy. Now who's got the microphone? Now who's honey? It's turbo, turbo and charge with a charge. I need a DJ while bunch crew and large. Don't call me a... Här har vi ju en av mina absoluta favoritlåtar. Du har rappen, du har sång, du har sköna trummor, du har reggae, liksom dubb-känslan så. För mig en riktigt, riktigt bra låt som jag gärna lyssnar på helt enkelt.
Jag håller ju inte med. Dels så har du den här effekten som jag pratade om var ju väldigt tydlig här, att de har så pass tätt mellan midianslagen så att midianslagen i sig nästan blir ett ljud.
Mm.
Det andra, de här Ghost Town samplingarna skulle jag förmoda att det låter för jäkla bra. Soundet är makalöst. Möjligtvis att jag är lite skeptisk till hur trumbiten låter där.
Mm.
Men melodin i rappen är för banal. Det förstör allt för mig. Jag är oerhört glad att de inte släppte den här på singel. Och jag blir nästan lite arg när jag hör den eftersom den har så mycket potential. Och sen så drar han ner den med den här tvåtonsrappen. Som... Dåligt.
Dåligt, säger du.
Synd för att det låter bra.
Ja, jag får inte den känslan helt enkelt. Jag gillar det, men jag förstår precis vad du menar. Och att du såg potentialen i att det här kunde ha förhöjts till någonting större, någonting bättre.
Ja.
Ja, men då kliver vi helt enkelt vidare och vänder på LP-skivan. Och först på B-sidan så hittar vi ju den stora första singeln för dem. Eller genombrottssingeln ska vi säga, eftersom det inte är den första singeln. Utan det här är Unfinished Sympathy. Mm. Här har du ju ytterligare en av de låtarna där det inte finns någon rap. Där man inte i någon större utsträckning kan höra att det är samplat. Beatsen kan vara samplade, men de är ganska låg mellan. De är ganska nere i mixen. Och du har stråkarna och pianot. Och sen har du då Sharon Nelson som sjunger. Det här är ju liksom deras claim to fame, håller jag på att säga, deras stora liksom, anledning till att de blev kända, ska man väl säga. Och det med all rätt. Den här är superbra. Och att dessutom våga göra flera av singlarna, både Safe from Harm och den här, är ju över 5 minuter långa. Jag tror inte att det finns någon direkt radio edit på de här.
Mm. Det är inte så mycket att säga om det här, för jag som inte gillar soulmusik kan ju ändå låta den här låten passera, för den är inte särskilt soulig. Den är med det här skramlet som kanske kvalificerar den till den musikstilen vi faktiskt pratar om på trummaskinerna, drar ner för mig självklart. Jag gillar inte sånt. Produktionen är outstanding. Alltså, det är nästan lite Pet Shop Boys kvalitet på det här. Oerhört bra. Igen, det ligger så långt ifrån min musikstil, så jag har ju svårt att bedöma av den anledningen. Men jag skulle säga att en döv hör ju att det här är både bra producerat och bra skrivet och bra framfört. Det är kanske inte den starkaste kortet på skivan för mig, men det kan ju också bero på att det var den här som media släppte igenom, det är den här som MTV liksom plockade upp. Då kan de ha bränt ut den lite grann kanske. Men det kanske är den bästa låten på skivan, men jag skulle nog inte liksom, för mig när jag lyssnade igenom den nu i sin helhet, den här skivan, så var det inte det för mig, men jag förstår att det är en stark låt.
Ja, men det är ju en superstark låt.
Såklart singelval får man ju också.
Ja, absolut. Uppenbarligen väldigt lyckat singelval. Men vi går vidare och vi lyssnar på spår 2 på B-sidan, som faktiskt var den första singeln som de släppte före Unfinished Sympathy. Det är väldigt få som känner till faktiskt, för att den här slog inte överhuvudtaget. Den heter Daydreaming och låter så här. Och här har du en låt som ligger ungefär i linje med till exempel Blue Lines. Det är liksom ett beat, det är lite mellow musik under, och sen så är det väldigt laid back rap och sådär över. Och ingen, det finns ju lite sång här i den här också, men det är väldigt lite också. Det är lite avbryt så här, men hela den här låten är ju väldigt också en tidstypisk trip-hop-låt. Det här var ju det som många, många artister tog sitt avstamp i. Just den här lite flummiga nästan typen av blandningen av soul och hip-hop. På det sättet en lyckad låt, även om jag aldrig riktigt, riktigt varit förtjust i den.
Det måste ju vara lite flum inblandat med tanke på att musikstilen heter som den gör.
Ja.
Det som jag inte förstår, det är ju skramlet, men här var det ju inte så mycket skrammel, utan här var det ju mera, ja, precis det du beskriver. Jag tyckte det var okej. Det här är ingenting som, rap är ju också lite grann ett problem för mig. Jag tycker att det är lite grann som när rockgrupper ska pratsjunga ibland, då kan jag tycka, nej men ni kunde ha skrivit en melodi här.
Det låter lite trasan och bananen för dig.
Ja, nej men alltså till och med våra kära Freddie Mercury har ju gjort det både på soloskivor och med Queen, att ja, men nu pratar vi en stund. På The Miracle har det förekommit och på Barcelona har det förekommit, och jag tycker att det tappar lite grann av den anledningen också, men här ingår det väl kanske mer till musikstilen, så här vill jag som får finna mig att det kanske blir så ibland. Och
ja, här är det ju liksom, det är ju lika mycket soundet på rappen som rappen i sig.
Ja.
För de meningen är ju att de ska flumma till den här skivan liksom.
Ja.
Det tycker jag att man lyckas rätt så bra med Daydreaming. Vi ska gå vidare till en av mina favoriter på skivan.
Härligt.
Också. Jag säger redan nu, spår 3 på B-sidan, spår 8 totalt. Inte en singel, Lately. Här har vi ju soulsång, vi har samplad musik, vi har DJ-action, vi har ingen rap.
Vi har en fet synt-bas.
Vi har en fet syntbas och trummorna är ju förmodligen samplade, men det hörs att det är ett live-trumset som spelar. Det är ju inte en trummaskin eller någonting överprocessat, utan det här låter mer som ett ganska så ett äkta live-trumset, så att säga. Och det är speciellt basen, det är det som gör hela låten, och sen gillar jag ju stråkarna som de scratchar lite med och sådär. För mig är det superskön låt, den har skönt gung, jag tycker det är en toppenlåt. Vad tycker du?
Ja, vi kan ju inte knyta ihop säcken riktigt än, för vi har ju faktiskt ett spår till på sista spåret på B-sidan att lyssna på. Men jag måste ändå säga att här hade jag lätt switchat Lately mot Dreaming. Lately är ett bra singelval, det var konstigt att det inte gjordes. Daydreaming är självklart inte självklart ett bra singelval, men tydligen så släpptes den på singel. Men igen, alltså, jag kan ju inte de här grejerna, men det är väl en av de viktigaste grejerna som jag vill ha sagt när det gäller valet av singlar. Det är att där skulle man ha switchat de två.
Jag är ju beredd att hålla med dig. Även om vi ska ta det själva slutliga omdömet snart. Men nog känns det så. Det gör det ju spontant. Vi går vidare till skivans sista spår. Den här är 6,5 minut lång. Och den heter Hymn of the Big Wheel. Vi har ju lyssnat på ett flertal skivor där man försöker lägga någonting episkt på slutet. Billy Idol till exempel. Här så lyckas man halvvägs för mig. Jag gillar inte trummorna. Och jag är inte heller helt överens med den här killens sångröst. Och han är ju över hela skivan så. Jag är inte riktigt förtjust i när han sjunger. Däremot så har man ju en bra uppbyggnad, en skön atmosfär. Det finns en ambition och ett mål med låten som jag tycker funkar. Jag är bara inte särskilt förtjust i trummorna och själva sångrösten. Så för mig, en bra låt, en perfekt låt att avsluta skivan med, en helt, som jag säger, en godkänd okej låt som jag gärna lyssnar på, men den har också större potential, som du sa, om en annan låt.
När det gäller konstiga röster så är man ju lite van, liksom, lyssnar man på Styx och har lite gnällig nasalröst, till och med Supertramp till viss del kan ju bjuda på det här. Så när det gäller konstiga röster så fine, jag tycker jag har hört allt. Till och med Vince Neil från Motley Crue som vi lyssnade på tidigare.
John Anderson,
betydligt mer soft än de flesta, han... Nej, han kan vi inte slänga in det här. Men det som jag reagerade på här är att vi har ju varit väldigt digitala på den här skivan, och sen så kommer Lately med en fet analog bas liksom. Och här har man bytt ut stråkarna mot någon Yamaha DX7 alltså. Och det var rätt konstigt, för det kan ju inte ha varit speciellt inne när den här kom 1991. Ja. Då kan ju inte det ha varit ett innesound, utan det måste ju ha varit ett medvetet val för att man ville återskapa det soundet liksom.
Oavsett vad man hade tillgång till för teknik när man gjorde den här låten, så tror jag att man måste ha haft tillgång till någonting som kunde ha passat bättre, som kunde ha låtit bättre. Syntarna har ju ett visst sound, och jag okejar att man valde att använda de här, men möjligheten fanns ju att få det här låta bättre. Hade man till exempel kanske kunnat fått in sig en live cellist.
Ja, just det.
Någonting i den stilen. Bara för att liksom få upp vissa delar av soundet lite mera. Fin touch med delfinsången där. Men det, är liksom, det var den tiden. Det skulle vara delfinsång på alltihopa. Rädda världen och rejvara. Och,
fine. Det är tidsstämpel. Och ska vi bli tekniska med dem så kan vi säga att förmodligen så är det ju inte en DX7, utan 1991 så hade ju de här digitala syntarna som emulerar analoga syntar, som Wave Station och de här, de fanns ju. Och känner jag de här killarna Massive Attack rätt, så satt ju de med det senaste antagligen.
Det är fullt möjligt, absolut. För jag menar, det här, de är ju från de är inte från London. Vågar jag säga att de är från Brighton. Så att de är ju ändå, de var ju lite utanför, om man säger, den stora häftiga.
Ja.
Men ändå så tror jag att de hade så pass mycket, det var en vad ska man säga, en klump människor som man kallar för Wild Bunch.
Mm.
Wild Bunch nu för tiden är ju nästan mest kända för att de producerar film.
Ja, ja, ja.
Wild Bunch är ju till och med refererade i Nanny Cherrys Buffalo Stance, så säger de ju hanging with the Wild Bunch. För redan där liksom så var det liksom den här gruppen, det här stora kollektivet av människor. Så att man hade garanterat access till andra saker.
Ja, ja, ja.
Mm. Så jag tror att det här är ett medvetet val fullt ut egentligen. Sen vet man ju inte, men det är en gissning från min sida. Det kunde ha varit bättre, det är allt jag vill säga.
Ja, jag får väl säga, safe from harm, fine, ta den då. Be thankful for what you got, en av de bättre låtarna definitivt på skivan. Så den kunde mycket väl ha, liksom, nej men det var ju en singel dessutom, bra val. Unfinished Sympathy, stor hit, vem är jag att klaga? Sen skulle jag ju, eftersom jag tyckte Daydreaming, den var just ingenting för mig. Medan Lately var rätt cool med den här synten, så jag hade ju gärna velat switcha dem. Så jag säger liksom ett hyfsat bra singelval, men jag kunde ha gjort det bättre.
Mm. Några låtar du tänker att inte kanske riktigt platsa på skivan? Är det några låtar du tänker skulle du vilja flytta runt på? Eller?
Nej, där har jag ingen åsikt. Och jag tror att när man väl sitter och lyssnar på den här helheten så tror jag, just för att helheten i sig är inte det viktiga, utan det är ju det att man stannar kvar i modet och soundet. Så uppfattar jag det de gör här. Därför att de tar mig inte riktigt på den här resan, utan det är ju snarare så att de bygger upp ett sound, en mood, och sen så håller vi oss där. Lite grann så betraktar jag det.
Alltså man öppnade ju, första singeln var ju Daydreaming som de släppte, och det gick ju ingen vidare. Sen vet man ju inte, de kanske inte hade andra låtar tillgängliga vid det tillfället, så vad vet man liksom?
Ja.
Det kan ju vara så här, wow, vi fick skivkontrakt överhuvudtaget. Det kan ju lika gärna vara så. Men hade man kunnat släppt, för hade man då bytt Daydream mot Lately som första singel för Unfinished Sympathy, jag vet inte. Jag tror att Lately hade haft en möjlighet att ta och slå på eget bevåg. Det hade nog gått bättre. Men jag tror också att den hade funkat ännu bättre som tredje singel efter Safe From Harm.
Mm.
Om man hade haft Unfinished Sympathy, Safe From Harm, Lately. Be thankful for, for what you got. Ja, det vart väl ingen stor hit. Jag köpte singeln because jag ville ha B-sidorna. och det finns dessutom förresten en alternativ version av Be Thankful For You Got med mycket mer så här flöjtliv, naja, liksom rakt igenom, så lite flöjt freestyling rakt över. Men jag tycker att den är bra, den är okej. Ja visst, de kunde väl släppa den som singel uppenbarligen, men det är också det där, det är den fjärde singeln för att upprätthålla intresset för skivan. Och videon fick ju inte visas på tv, så det var ju liksom...
Men det skapar ju faktiskt en mystisk grej, ja, de är så farliga. Så. Och jag tror ju också att, rätta mig om jag har fel, men lite grann det som du är inne på är ju det här att man bygger ju upp en förväntan också från vad ett band som Massive Attack kan ge ifrån sig, utan att det är konstigt att det är som gör det. Och jag tror ju också att om ni lyssnar nästa vecka så är det ju ett band som vi ska prata om då som lider väldigt mycket av det där, att de ville göra sina grejer men publiken ställde ju vissa krav på dem, så det blev inte alltid så bra.
Ja, men det är också det här aspekten vad det gäller singlarna på Blue Lines. Safe From Harm, Be Thankful What You Got och Unfinished Sympathy, ingen av de låtarna har rap i sig.
Nej.
Och Massive Attacks, vad ska man säga, grej är ju mer de här låtarna Blue Lines, Lately, det här rappen och sången. Det var ju lite det som var trip-hoppen så att säga, men det var inte det de promotade sig som egentligen med singlarna. Hade man då, som vi sa, bytt Daydream mot Lately, då hade du inte haft någon singel med rap i.
Just det.
Det hade varit rätt skumt, för tänk dig sen du köper skivan, bara, åh gud vad bra hon sjunger, ja, jag gillar bra. Sen så halva skivan bara killar som sitter och läser sina rappar så här.
Poäng.
One Love ligger skitkonstigt efter Safe From Harm.
Aha.
Jag har alltid tyckt att det liksom, man bara Safe From Harm bara, du, och sen så kommer det dum, dish, dum, dysch.
Hur skulle du ha lagt dem då?
Jag vet inte. Det är det som är grejen. Vart fan skulle jag ha gjort av den låten? kanske mellan Be Thankful for What You Got och Five Man Army. I så fall. Den kommer så konstigt som andra spår på skivan. För den är sånt stopp.
Ja.
Men det är... Ja. Överlag, Blue Lines för mig representerar en viss tid i mitt liv, ska man väl säga. Jag var ju super inne på hiphop. Det här var ju liksom en grej som tog en in på sidovägar, liksom.
Intressant, med tanke på hur jag vek mig dubbel för att undvika kalaset, liksom. Hårdrockare, vet du.
Ja, jo. Nej, men då har vi snackat om Massive Attacks skiva Blue Lines från 1991 som jag, Henrik, valde. Nästa vecka så ska vi lyssna på en skiva som du, Anders, har valt. Och du har ju redan varit inne lite på vad vi kan förvänta oss. Kan du ge lyssnarna en liten ledtråd?
Det blir rock.
Det blir rock.
Stort tack för att ni lyssnade.
Adjö.
Hej.